Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det här är del 2 som är en inspelning från den stora trygghetsdagen som var i Tyresö under juni månad. Och del 2, då kommer vi bland annat få höra vår finansminister Magdalena Andersson och som diskuterar med Kristina Tallberg som ordförande i PRO om ekonomisk trygghet för äldre. Vi kommer också få höra lite grann om fallolyckor, om hur det är, otrygghet i vardagen och även trygghet på bostadsmarknaden. Och de tre föreningar som är med i närrådgivningen är PRO, ABF och Socialdemokraterna. Och vill ni att vi ska banda fler sådana här arrangemang så är det bara att höra av er till Tyresradion. info@tyresradion.se. Ja, nu håller alla på att samlas här. Det är nästan en fylld sal här i den stora nybodasalen. Och här pågår tre parallella seminarier samtidigt. Och de flesta har kommit in där Anita Mattsson kommer att hälsa alla välkomna. Och på scenen har vi då Bo Toresson, tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, vår finansminister. Och Kristina Tallberg som är ordförande för PRO i Sverige. Och trots att det här är en fantastiskt varm dag, jag tror det är 27 grader här på morgonen, så är det jättemånga människor som har valt att sätta sig och lyssna på det här.
Hej och varmt välkomna allesammans till Stora Trygghetsdagen som arrangeras för första gången mellan Socialdemokraterna, PRO och ABF. Det här seminariet som ni är på nu handlar om ekonomisk trygghet för pensionärer. Vi har en otroligt välrenommerad panel här idag som ni ser. Det är bredvid mig sitter Bo Toresson. Han är före detta partisekreterare. Och här har han det lokala perspektivet eftersom att han sitter i KPR, alltså kommunala pensionärsrådet. Vi har Magdalena Andersson, finansminister. Och för oss som bor i Stockholms län så står hon först också på riksdagslistan för Socialdemokraterna. Det är vi glada för. Vi har Kristina Tallberg som är ordförande för PROs riksorganisation och Tyresöbo sen, ja, Tyresö byggdes.
Nej, 1951. Ja.
Så, jag tänkte att vi kan börja med att låta er få inleda lite grann och berätta om varför vad ekonomisk trygghet för pensionärer kan innebära från ert perspektiv.
Tack så mycket och tack så hemskt mycket för möjligheten att komma hit till Tyresö, grannkommun till min kommun, Nacka. Ekonomisk trygghet för pensionärer är ju för mig en otroligt viktig fråga. Och då skulle jag säga att trygghet för pensionärer handlar ju mer om ekonomi, men det är klart att ekonomi är en viktig del av det. Jag brukar säga bland annat att jag är lite gammaldags. Jag tycker man ska hedra de äldre som har byggt upp det här Sverige som vi är så stolta över. Och det är på det sättet jag är uppfostrad och det är på det sättet som jag försöker uppfostra mina barn. Jag tycker det är otroligt grundläggande i ett civiliserat samhälle att vi respekterar och hedrar våra äldre. Och det är ju en av orsakerna till att vi socialdemokrater alltid har tyckt att det är så konstigt och feltänkt att pensionärer ska betala högre skatt än löntagare vid samma inkomst. Alltså den pensionärsskatt eller den skatteklyftan som finns mellan pension och lön. Och jag har ju kallat det för till och med en straffskatt för pensionärer för att det är ju en väldigt, väldigt konstig idé. Och det var ju en av de absolut viktigaste sakerna för oss när vi gick till val för snart 4 år sedan att ta steg för att avskaffa den här skatteklyftan också att vi sen under den kommande mandatperioden nu ska kunna ta bort den här skatteklyftan helt. Och när vi kom in i regeringsställning för snart 4 år sedan då hade vi ju stora underskott i statens finanser. Vi hade hög arbetslöshet, ungdomsarbetslösheten var ju så hög att vi fick krisstöd av EU. Och det gjorde att vi var tvungna att prioritera väldigt hårt den första budgeten som vi la hösten 2014. Och trots att vi hade stora underskott och väldigt tuffa prioriteringar så valde vi att då lägga fram förslag på att ta bort ett första steg i den här skatteklyftan. Tyvärr fälldes ju det där av allianspartierna och Sverigedemokraterna så vi kunde ju ta första steget för 2016. Men sen har vi kunnat ta ytterligare steg nu. från 1 januari 2018. Och vi vill ju, om vi får möjlighet att bestämma, ta bort den här skatteklyftan helt fram till 2020. Och för mig handlar det här om, det är en anständighetsfråga. Våra äldre ska inte betala högre skatt än löntagare bara för att man har fått i pension. Det där är naturligtvis viktiga frågor. Därutöver så vill vi höja grundskyddet för de som har den allra lägsta pensionen, men också höja pensionen för de som har jobbat ett helt långt yrkesliv men sen får ändå väldigt, väldigt låg pension när man väl går i pension. Och det är det som vi ser idag. Och det som har hänt sedan man skapade pensionssystemet är ju att vi lever längre än vad man trodde när man skapade det här pensionssystemet, men vi jobbar inte längre i motsvarande utsträckning. Och det gör ju att det nu ger, pensionen blir lägre än man hade tänkt när man skapade pensionssystemet. Och det är därför som vi vill höja pensionen, framförallt då för de som har jobbat länge men ändå har pension. Det är viktigt, ekonomisk trygghet är viktigt. Sen finns det otroligt mycket annat som är viktigt för att man ska kunna vara trygg när man är äldre. Det handlar också om att man ska veta att det finns en fungerande äldreomsorg när man behöver det. Här har vi gjort en särskild satsning på personalen i äldreomsorgen under mandatperioden. Det ska finnas ett boende när man måste, när man inte längre rygg hemma, ja, då måste det finnas möjlighet att få plats på äldreboende. Här ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige, i olika delar av Stockholm, delvis beroende på vilken majoritet som är i kommunen. Men från regeringens sida har vi ett särskilt stöd för just byggande av äldrebostäder. Men sen behöver man också socialt sammanhang såklart. Och här vill vi satsa mer på pensionärsorganisationerna, på idrottsrörelsen och på friluftsrörelsen för att fler äldre ska kunna komma ut, känna gemenskap, göra aktiviteter tillsammans. Det är också otroligt viktiga frågor. Självklart en ekonomisk trygghet, trygghet med att det finns äldreomsorg och boende när man behöver. Men man behöver också kunna få vara del i en social gemenskap.
Nu ska vi se, vem ska jag släppa in nu? Jag släpper in dig, Kristina.
Ja, tack så hemskt mycket och tack för inbjudan att komma hit på den här dagen. Det känns väldigt viktigt att få diskutera de här frågorna. Ända sedan PRO bildades för 76 år sedan så har ju pensionsfrågan, det var ju en av grunden till att PRO bildades överhuvudtaget. Det var att jobba, förbättra de dåliga pensionerna. Det handlar också om det här med att kunna ha en social gemenskap, att finnas tillsammans, och så handlar det om boende. Och det är frågor som vi driver lika mycket idag. Men om jag tar pensionerna så går ju vi ut i PRO nu med budskapet höj den allmänna pensionen. Och vi har ju också namninsamlingslistor. Och jag ska säga inledningsvis att vi vill förbättra pensionerna för oss som är pensionärer. Men med den här kampanjen så vill vi också förbättra för alla som finns i yrkesverksam ålder, att de också ska få pensioner som man kan leva ett bra liv på. Det är alltså utgångspunkten. Så alla bör skriva på de här listorna som vi nu har ute i hela landet till augusti månad. Och så kommer då vi att lämna över det till någon lämplig minister. Men det här med att höja den allmänna pensionen. Vi vet att 6 av 10 lever på eller strax under den relativa fattigdomsgränsen. Det är 245 000 personer och då har man 12 100 i disponibel inkomst. Men väldigt många ligger ju också under den här gränsen. Disponibel inkomst är efter skatt. Då kanske man har fått bostadstillägg. Sen ska man ju betala sin bostad och allt. Och då förstår var och en att det blir inte så mycket pengar över. Och vi har sett att en stor grupp, ungefär ensamstående kvinnor, är de som har det allra, allra mest besvärligt. Och så länge sedan man bor ihop, och då i det här fallet när det gäller pensioner, så ska man helst bo ihop med en man. För han har ungefär 6 000 mer i månaden i pension. Men när man blir ensam och ska klara alla kostnader, då blir det alltså besvärligt. Så det här jobbar vi jättemycket med. Och vi vill ju då ha en översyn av hela pensionssystemet. Inte grunden att vi ska följa vad vi har tjänat in under livet. Den utgångspunkten tycker vi kan ligga fast från PROs sida. Men det här med att man också ska kunna leva på pensionen, det känns alltså väldigt viktigt. Och då, idag upplever vi lite grann att man håller på och lappar och lagar i pensionssystemet. Det är den här pensionsgruppen som har hand om frågan. Vi svarade i fredags på remissen från den grundskyddsutredning som handlar om garantipension och bostadstillägg och äldreförsörjningstillägg, alltså det grundskyddet. Och då har vi svarat ihop, gett samma remissvar från PRO, från SPF seniorerna, från SKPF pensionärerna och från RPG. Och vi är ju över 800 000 medlemmar som står bakom det här remissvaret. Och på flera punkter är vi ganska kritiska. För jag vet ju att i pensionsgruppen så är det ett givande och tagande. Så jag tror inte alla har fått med precis exakt det man vill. Men det här är en viktig fråga. Och det här med rättvis skatt som Magdalena, finansministern, började med. Det är ju en fråga. Sen det kommer det här med jobbskatteavdraget. Så mina företrädare som ordförande i PRO har varit ute och demonstrerat, uppvaktat, haft budkavlar över hela landet, namninsamling i 10 års tid. Och sen vet vi då, det har vi ju bejakat väldigt mycket, att den regering som sitter nu har då lagt förslag för att minska den här och också gett ett klart besked om att den här orättvisa skatten ska vara avskaffad 2020. Och det tycker vi är bra. Nu kommer ju flera andra partier. Vi ställer ju frågan till alla partier. Hur står ni egentligen i den här frågan? Och moderatledaren var ute och sa detta. Men jag hörde honom inte säga 2020. Nej, så vi vet inte. Vi får fortsätta att fråga honom. När ska det här skatteklyftan slutas? Och sen också de andra partierna. Några som har gett klara besked. Men det här är väldigt viktigt. Och det är inte så att vi pensionärer. Vi ska självklart betala skatt efter bärkraft. Det är en väldigt viktig fråga. Det är inte, vi har aldrig drivit här att vi ska betala mindre i skatt än andra medborgare. Utan betala skatt efter bärkraft. Men vi ska inte betala mera i skatt än vad löntagare gör på samma belopp. Och det är den här viktiga frågan. Så att det här med bostadstillägget är också en jätteviktig fråga. För bostadskostnaden är den stora, stora kostnaden för många pensionärer. Och i synnerhet om man ska byta till ett bättre boende som passar när man har kommit upp i åren. Och då kanske det är bara nyproduktion som erbjuds. Där det är tillgängligt, det finns hissar och andra bekvämligheter. Ja, då är det många som utav ekonomiska skäl får faktiskt avstå. Och det värsta är ju då att många kanske bor 3 trappor upp utan hiss. Och har då ingen möjlighet till den här sociala samvaron som är så viktig.
Bo Toresson.
Tack så mycket. Jag förstod att Magdalena och Kiki skulle säga en hel del om ekonomi. Så jag ska ta upp en annan aspekt på det här med tryggheten för de äldre. Och det som redan har nämnts här, det är boendet. Det är så oerhört viktig del att man, när den tiden kommer, ska veta att det finns en plats i ett boende. Annars blir man ju väldigt otrygg i hela sin tillvaro. Vi har här i Tyresö har vi drivit väldigt hårt för att vi vet ju om att det är helt otillräckligt. Dels det byggande som, det boende som finns är otillräckligt och dels de framtidsplaner som finns är helt otillräckliga också. Och Tyresö är en av de kommuner i landet som ökar mest i den äldre befolkningen av andelen hyresboende överhuvudtaget. Och särskilt gruppen över 80 år. Så där behövs byggande. Jag kan säga till Magda då, som bor i grannkommunen här, att där har man 890 platser i särskilda boenden. Om Tyresö skulle ha lika många så skulle vi per invånare skulle vi ha 400 platser i särskilda boende i Tyresö. Men vi har 242. Vi ligger långt efter, så det är inte underligt att det finns en stark oro. En annan aspekt på det här också. Den borgerliga alliansen här i Tyresö, de har nu bestämt sig för att lägga ner det enda kommunala äldreboendet, Björkbacken. Om man lyckas i det med detta, då kommer vi i framtiden enbart att ha privat ägda boende. Marknaden kommer att styra utvecklingen här i Tyresö. Och jag kan ta Nacka igen. Där är det en blandning. Och jag har tittat på samtliga kommuner i Stockholms län. Det finns ingen kommun som har gått så långt i att låta marknaden ta över en viktig del av samhället, här, nämligen äldreomsorg, som Tyresö. Det oroar oss naturligtvis. Ja, vi behöver nog påpeka det gång på gång. Och som sagt, både pensionärsorganisationen och KPR så driver den här frågan. Stenhåll. Vi har 8000 pensionärer i Tyresö. 3000 av dem är organiserade i pensionärsorganisationerna. Och ytterligare 1000 finns i äldreboenden eller av hemtjänst. Men vi har ytterligare 4000 pensionärer i Tyresö som vi inte vet så mycket om. Och vi vet att ett av de stora problemen bland de äldre är ensamhet och isolering. Och det skulle vi kunna möta genom att skapa ett antal träffpunkter här. Och det har då Socialdemokraterna drivit hårt i fullmäktige. Det har hela tiden blivit avvisat av alliansen. Och det kan man säga även här att Tyresö skiljer ut sig från samtliga kommuner i Stockholms län genom att inte ha en enda träffpunkt för det. Istället har man viftat undan och sagt att det finns goda möjligheter att komma till olika ställen här och få en kopp fika. Och så det finns visst träffpunkt. Men träffpunkt är någonting annat. Det ska finnas ett innehåll, den ska vara fast bemannad. Det ska finnas personal som känner de som kommer dit. De äldre ska kunna komma dit varje dag. Först då kan man bryta den här isoleringen. Så att man kan ha en hygglig ålderdom innan man då tvingas kanske ta in på ett äldreboende. Det är ett par aspekter där Tyresö skiljer ut sig negativt från både Stockholms län och landet övrigt. Jag kan bara säga att om Tyresö skulle nå samma standard på äldreomsorgen som Trollhättan, så skulle man behöva bygga ut 400 platser i Tyresö. Alltså sådana enorma skillnader mellan en enskild kommun och landet övrigt.
Silvia Ljungdahl, du som driver väldigt bra saker här i Tyresö. Vad tyckte du om den här diskussionen?
Jag måste säga att det är mycket, mycket bättre än jag hade förväntat mig. För jag hade egentligen inga förväntningar alls. Men jag tycker det var fantastiskt bra. Sen tycker jag Kristina Tallberg är klargörande för vad vi behöver.
Ja. Och vilket av de här sakerna var viktigast tyckte du då?
Oj, vad svår fråga. Alltså skatten tycker jag ju är primär. Men sen också äldreboende för oss som vi är äldre. Vad ska vi ta vägen?
Ja,
de två frågorna tycker jag var viktigast.
Mm. Tack Sylja, det är kul att lyssna på dig på Tyresöradion också.
Tack.
Här står också Liberalerna på den här människan. Vem hittar jag här?
Det är Mats Larsson, jag är ordförande i pensionärsrådet i Tyresö och i funktionshindersrådet också.
Precis. Ja. Vad tyckte du var intressant i den här diskussionen?
Ja, men det är ju bra egentligen det här med att man gör, som jag tycker då, ett pensionsskatteavdrag lika väl som ett jobbskatteavdrag, så att det blir en sorts jämlikhet mellan att det blir lika skatt. Det tycker jag var väldigt, och det kom ju tydligt fram, och det får vi se hur Moderaterna har gjort det här utspelet nu också. Det var ju tveksamt när, men antagligen kommer det ganska fort där också skulle jag tro.
Ja, för pensionären är en extremt stor väljargrupp och stark.
Det är det. Sen det här, det kom ju lite otydligheter ifrån beträffande Björkbacken. Björkbacken är ju utdömt, stora delar av det i alla fall, utav Arbetsmiljöverket. Så att man måste göra saker och ting där. Och nu finns det ju förslag på att man kanske i någon del utav Björkbacken kommer att inrätta en förskola. Och det jag tycker, det var ju också uppe det här om träffpunkter. Man skulle kunna få till en fin träffpunkt i gamla Björkbacken.
Okay.
Och närhet till förskolan, så att bli möte över generationsgränserna. Det tror jag skulle vara väldigt, väldigt bra faktiskt.
Tack. Mattias Tegner.
Hej Ann.
Hej. Är du nöjd? Har det kommit tillräckligt många här?
Ja, men det är jätteglad för att det är så många människor här, trots att det är fantastiskt väder här i Tyresö.
Ja, det är så varmt väder så man är gärna inomhus.
Ja, men eller hur? Och när det är den här typen av spännande seminarier så inte kan det väl vara bättre att vara på en strand när det finns spännande diskussioner om trygghet.
Kommer det att sändas någonstans förutom på närradion? Du hade någon Facebook-kör där?
Ja, precis. Den livesänds på Socialdemokraternas Facebook-sida.
Så man kan gå in där efterhand och titta på den?
Absolut.
Den föreläsning som var om vad då?
Det var det seminariet som handlade om trygghet, ekonomisk trygghet för äldre.
Just det. Mm. Mm. Tack.
Tack.
På nästa seminarium var det Bosse Furgård som är ordförande i PRO i Tyresö som ledde en diskussion med Bosse Johansson som är expert på fallolyckor. Och det handlar om otrygghet i vardagen. Och här ska ni höra lite grann hur de diskuterade.
Men du Bosse, har inte vi ett krav någonstans att äldreboendena, alla nybyggda äldreboenden, ska innehålla duschkabin och inte badkar?
Mm, ja.
Ur säkerhetsskäl, ur praktiska skäl. Det är inte enkelt att gå över badkarskanten. Alltså.
Nej.
Det är inte det. Speciellt som det oftast inte finns ett handtag på andra sidan av taget.
Det är inte enkelt att komma ur ett badkar heller. Det har jag erfarit när jag fick min stroke.
Nästan ändå
värre. Jag gick på badkaret och inte kom ut.
Och det är inte just det bara att man halkar. Det kan också vara att man får yrsel i en arm, en vikes eller foten eller sånt där.
Nu har Tybo tagit hand om mitt badkar så att det är inga problem. Men jag ifrågasätter varför de propsar på. Har du badkar, Mona? Nej. Men många har ju badkar. Och då ska de ta hand om det själva alltså. Jag fattar inte det.
Nej. Okej, men det här med den här checklist kan ni ta och kolla. För att som sagt var det 1500 människor som dör varje för att de trillar hemma. Och det finns saker man behöver. Det som är väldigt, hur många av er har, vad heter det, en sån här piedestal med blommor på eller någon vas eller något sånt där. De är de mest allvarliga. För att ibland går man förbi och så ska man stödja sig på det där. Ja, vad händer? Ja, så att många, det är många olyckor just med den typen av piedestal där man kommer och går förbi. Och ja, kanske så omedvetet så lägger man handen på stötar och sen trillar man. Så att det är också en sån här farlig sak.
Spisen också är lite farligt.
Ja.
Om man ska ha en timer där. Man kan stänga
skärplattorna. Ja,
just
det.
Ja. Mm. Jag jobbar med
äldre så jag... Ja, du kan ju... Men det är ju riktigt, det vet vi själva också. Att det händer ju så, ibland känner jag också. Jag tycker att jag har gått in att man... Det ringer på dörren. Mm. Eller något ringer på telefon. Och så har man plattan på. Men till katten kommer man alltid ihåg. Det är för att det börjar pipa i.
Precis.
Så att det du säger att... Skaffa tajm, men jag tror till och med kommunen, om man kan också ta kontakt med kommunen för att, är det inte så? Med
bostadsanpassning.
Bostadsanpassning. Det vet jag, grannen har fått väldigt mycket för att, både fysiskt och den här typen, att man tar kontakt för.
Den är trasmatta, va?
Ja.
Så är jättefarliga.
Ja, jag har två i min styrelse, de trillar på, en trillar på skon och de två andra trillar på trasmatta. Mm. Och en hade ju faktiskt... I vår PRO-lokal. Vi skulle sätta in en matta där. Och det hade ju gubbarna gjort. Och som gjorde det. Men jag tänkte vi går på måndag och spika fast den här mattan. Men under tiden han ju inte var där. Så hon fick foten under mattan. Och ramla och slog sig ganska illa. Så där kan man också ta kontakt med fastighetsvärden. I det fallet hade vi HSB. Så de... åtgärder hemma, det är vi själva som där faktiskt förorsakade och sånt där, så att det finns mattor där, jag kan ju berätta när plastmattorna kom, ni kommer ihåg, det var fruktansvärt otroligt populärt och där uppe i norr när man hade plastmattor på linoleummatta och så kom det snö under när man så skakade, då kan ni förstå hur det blev. Jag vet, min farfar gick och gjorde en sån här volt här och det blev då att de slängde ut alla trasmattor. Men det var väldigt modernt. Det var ju otroligt att han plastmatta. Det var liksom. Då hänger man med. Men de var ju väldigt farliga. Och det vet ni också. Ni som är uppe på natten. De flesta av oss är, kanske ska på toa, kissa, dricka vatten. Man hostar sånt där. Sitt en stund innan ni stiger upp. För det har du väl erfaren. Det är väldigt många som... man rusar upp spänstig som i 20-årsåldern och rusar ut. Och... ramlar ju handlöst med huvudet in i tvn eller i väggen eller vad som helst. Så att sitta en stund innan ni rusar iväg. För man har åtminstone en minut på sig innan något händer. Så stanna kvar i sängen och rusa inte upp direkt, för att då är det ofta så att många gånger att man trillar. Så ta det lugnt. Ni hinner fram till toa. Men sen ska jag ta upp värmning, alltså när man ska träna så kan man ju också, vi ska gå in på sådana här fysiska aktiviteter. Så finns det sådana här enkla övningar att man, innan man, om man vill träna fysiskt och sånt, att man börjar med att, men nu ska jag inte be göra, ni kan väl göra det här för att det är lite onödigt. Så att man börjar värma upp sig några minuter. Sen kan man också böja sig så här. Man kan snurra med armarna. Man kan lyfta armarna så här. Man kan böja sig. Så att det finns att köra sådana lite upp. Det finns ju ganska enkla saker. Så att man, och ska man till exempel köra lite gymnastik så kan man ju börja på morgonen. När man har suttit en stund att värma upp sig. För då har ni det i vardagen lite att värma upp sig. Röra på en lite. För i alla fall känner jag, när man har blivit i den här åldern, att man, det är lite ont och det knarrar och sånt där i leder och sånt där när man ska stiga upp. Men värma upp lite så är det också lättare att komma igång. Men det måste man göra då efter orken och sånt där. Man får inte köra hårt, då behöver man ju kolla med läkaren. Det är vårdcentralen. Det är inte min att man ska bli någon tarsan eller något sånt där. Men att värma upp om man ska träna och sånt där. Att man rör lite på benen. Man lyfter på armarna. Och sen kan man också snurra. Och sen vad är det, brukar vi också ha. Att man lite sån här bålrullningar och sånt där. Väldigt försiktigt. Men värma upp en 10 minuter om ni säger. Och då har man ju morgongymnastik också. Så att man, när man är lite uppvärmd och sånt där, det är också bra för balansen.
Misa Landström, kom hit, får jag prata med dig. Misa, du är en av dem som ser till att det här arrangemanget blir bra. Det är du som fixar käket.
Ja, det är jag. Ja.
Vad är det för mat du kommer bjuda på?
Jag kommer att bjuda på kongolesisk mat. Någon grönsaker, kyckling, junutsås, böngryt. En kongolesisk klassisk maträtt. Ja.
Och det här gör du inte bara för att du älskar att laga mat. Du gör det för ett bra ändamål. Vad är det du samlar in pengar till?
Jag samlar pengar till en förening som heter Likena Biso. Som stöter och hjälper barn med funktionshindrade barn i Kongo.
Ja, och du har startat någonting där nere, va? Du håller igång en skola.
Ja, vi har en skola. Nu håller vi på med en daglig verksamhet. Och, ja.
Och det är flera föreningar här i Tyresö som hjälper dig, eller hur? Du samjobbar med Tyresö Ulands- och fredsförening och Pingstkyrkan, va?
Ja. Ja. Jag jobbar mycket med TUF.
Ja, Tyresö Ulands- och fredsförening.
Ja, mm. Som har stött skolan och har byggt nästan skolan och stött med lärarlönen.
Ja, och sen ser jag dig på Facebook att du gör en massa arrangemang hela tiden.
Ja, det gör jag. Man måste ju samla pengar. Ja.
Jag brukar kalla dig för en prinsessa.
Tack.
För din pappa, han är någonting.
Han är hövding. Innan kolonialtiden då kallade de för kungar. Ja, så nu är de hövdingar.
Så du är en äkta prinsessa?
Ja, det kan man säga.
Ja, en riktig prinsessa som ser till att få en värld att fungera.
Ja, för funktionshindrade barn i alla fall.
Fantastiskt, Misa. Ska bli kul att prova maten här.
Rubriken på nästa seminarium som jag gick in på hette Trygghet på bostadsmarknaden. Och det var med Martin Hoveberg som är chefsekonom på Hyresgästförening och Tina Norrström som är ordförande i Hyresgästföreningen i Tyresö. Och den som var moderator där, det var Christian Weiger.
Men kan man karakterisera, vad ska man säga, trygghetsfaktorn mellan de här olika fastighetsbolagen, alltså allmännyttan också och de privata? Kan man på något sätt känna att det känns tryggare i den ena typen av bostadskategorien än den andra? Eller är det bara så att det hänger helt och hållet på vilka som så att säga, ansvarar för det här i Tyresö till exempel, att man har en ansvarsfull uppfattning av tryggheten hos styrelsebostäder till exempel, och kan man karakterisera det på något sätt? Eller?
Jag tror i alla fall att hyresgästerna inom Tyresö bostäder känner sig tryggare som hyresgäster än vad de gör inom Akelius. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men just därför att vi har bättre samarbete med Tyresö bostäder. Självklart så de som bor i Akelius, de är ju inte mer oroliga att de ska mista sin bostad eller så. Men i och med att Akelius är mer svårtillgängliga, Tyresö bostäder är lättare liksom att få tag i överhuvudtaget. Tyresö bostäder har en bra hemsida där man kan få bra information. Akelius, deras hemsida, den är fullkomligt katastrofalt. Det finns ingenting på den mer än telefonnummer och mejladress. Ingen information om företaget och hur det ser ut och så. Så att Akelius är mycket mer, vad man säger, opersonliga. Och
det finns en skylt, men det finns liksom inte mycket substans där bakom.
Nej, det finns inte det. Jag har själv bott 11 år inom Akelius och tyckte att det här var inget roligt. Mm. Jag bodde på Mellanbergsvägen. Och jag hade bott i Tyresö bostäder innan och är tillbaka till Tyresö bostäder nu, tack och då. Så att jag kan ju personligen jämföra hyresvärdarna. Och sen kan jag även jämföra dem då som representant för hyresgästföreningen. Så att jag håller ju på allmännyttan i det här fallet. Mm. Det känns bättre att vara hyresgäst inom allmännyttan än privata.
Sen finns det en fråga här som börjar närma oss slutet. Som kanske är lite, man kan ju tolka det när man vill, men... Men vilka reformer vill ni se i verksamheten så att säga och i det arbete som ni har ansvaret för?
Jag tror att det som jag har sett nu, jag var inne på det i inledningen, med en i stort sett privatfinansierad bostadsmarknad de senaste 25 åren. Det har lett till en rad olika saker som jag tycker är negativa. Och det ena är ju, som jag har varit inne på, för låg nyproduktionstakt i för många år. Men alla de här sakerna som vi också pratar om, vi ser nu en rad olika privata aktörer som köper upp allmännytta till exempel. Det är ju ett fenomen som man ser runt om i Sverige. Det i sin tur beror ju på att de här allmännyttiga bostadsbolagen har brist på kapital. De måste sälja någonstans för att kunna göra någonting annat. De måste sälja för att investera och så vidare. Lyxrenoveringar som höjer hyran med 50-60-70%, det är också en fråga om kapital. Man måste göra en investering, byta stammar så att kåken kan förlänga sin livstid med 50 år. Okej, de pengarna måste tas någonstans ifrån, då blir det hyrorna eftersom att det inte finns några andra pengar att ta. Så att alla de här fenomenen vi har sett nu på hyresmarknaden under många år nu, det beror ju grund och botten på att det inte finns tillräckligt med kapital. Någon annan, det är hela tiden den hyresgästen som måste betala eller en annan privat aktör som i sin tur köper upp och kanske höjer hyran för att finansiera det man just har köpt och så vidare. Så att någonstans så är det en kapitalbrist och då tror jag att vi måste få en bättre statlig bostadsfinansiering. Investeringsstödet har man pratat om, det är den här regeringen som har genomfört investeringsstöd. Det är bra, men det är långt från tillräckligt. Det är cirka 3 miljarder om året. Det är små pengar i sammanhanget. Vi från Hyresgästföreningen pratar ju om ett statligt topplån istället. Gå in och ta över en del av risken när man bygger eller investerar. Alltså både upprustning och då. Vilket då påminner mer om det man hade före 94. Det vill säga den gamla ordningen med mer omfattande statlig investeringsstöd. Och lån och riskhantering. Och då tror jag att får man till ett sånt där staten går in och delar risken för nyproduktion, delar risken för upprustningar, då kommer vi dels att få en högre nyproduktionstakt, men vi kommer heller också att slippa lyxrenoveringar. Och det här tror jag vore väldigt, väldigt bra för den långsiktiga bostadsförsörjningen i Sverige. Sen så har vi också någonting som utretts av den här regeringen som handlar om stärkt ställning för hyresgäster. Och det är just de legala rättigheterna när man får sin lägenhet upprustad. Idag så kan man man får helt enkelt ta ställning till att nu blir det en 50% höjning och det blir så de här standarden som ska bli den nya lägenheten. Och hyresgästen har i stort sett ingen chans att vinna det här i hyresnämnden ifall man då klagar på något sätt. Och vi har ju sagt det att det behövs bättre finansiella förutsättningar, men här måste också hyresgästerna få en stark ställning så att man har någonting att sätta emot. Så att inte bara fastighetsägaren kan göra precis vad som helst, för det är folks hem vi pratar om någonstans. Och då, den här utredningens stärkställning, den har tyvärr regeringen lagt på hyllan. Det blir ingen proposition av den. Och det är också för att man riskerar att förlora i riksdagen och man vill inte ta den striden längre. Men vi tror ju att lägg fram den här, låt partierna ta ställning. Är det så att alla är emot, ja men då har man också tagit ställning mot hyresgästernas trygghet och då gör vi det till en valfråga. Nu när den har liksom gömts undan på en hylla, då blir det ingen politik av det. Så att det skulle vi gärna se. Det tror jag är sannare.
Anita Mattsson, kommunalråd i Tyresö säger man va?
Ja, just det.
I opposition?
I opposition, ja. Just nu.
Just det. Det här är ju ett fantastiskt arrangemang som du har varit med och ordnat. Ja. Hur känns det nu när vi bara en timme kvar?
Ja, jätteroligt. Jag kunde faktiskt inte våga hoppas på att det skulle komma så många människor hit. Vi konkurrerar ganska hårt med vädret. Jag tror att vi har årets varmaste dag ute. Och många väljer att komma hit och sätta sig och lyssna på de här intressanta seminarierna. Ja. Så att det är jätteroligt.
Och faktum är att många har ju sagt här när jag frågar om att de skulle vilja att alla gick efter varandra som inte var parallella. För när man satte sig på ett seminarium så missar man ju två.
Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer. Ja.
Så nästa gång så måste vi ha en hel dag som man kan välja.
Och inte så man slipper välja.
Så man slipper välja så man kan få allt, eller hur?
Ja. Jo, nej, men det är väl så. Vi hade första seminariet samtidigt så var de äldre och om skolan. Och det är klart att det finns de som är intresserade av båda de frågorna. Men vi har ändå försökt att lägga lite olika seminarier så att det ska finnas något för alla.
Och det har kommit väldigt många duktiga föredragshållare utifrån. Mm. Det var ett helt gäng från Tyresö. Man är ju stolt över att ha så många bra Tyresöbor här också.
Verkligen. Ja. Nej, vi har ju haft många, jag vet inte om jag vågar börja nämna några, för då kommer jag ju inte nämna lika många.
Tycker inte du ska nämna några. Nej. De får prata för sig själva tycker jag.
Ja, just det. Du har gjort kanske radioprogrammet också.
Bra. Men du känner dig nöjd, Anita?
Jätteroligt. Ja. Jätteglad är jag.
Tack. Ja. Det här var alltså del 2 från en inspelning av den stora trygghetsdagen som var i Tyresö i juni. Det är ett samarrangemang mellan Socialdemokraterna i Tyresö, PRO i Tyresö och ABF. Och alla dessa tre föreningar är med i närradioföreningen. Så är ni med en annan förening så får ni gärna tipsa oss om andra intressanta seminarier eller föredrag som vi kan spela in så att Tyresöborna kan veta vad som händer när man har missat en sån här intressant dag. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.